Author and historian Wallace Stegner.
Författaren och historikern Wallace Stegner skrev om mormonernas vandring till och uppsamling i Saltsjödalen. Han höll inte med om vår tro, men han var kritisk på många sätt. Men trots det var han imponerad av hängivenheten och hjältemodus hos våra tidiga medlemmar i kyrkan, speciellt kvinnorna. Han sa, deras kvinnor var otroliga. Jag upprepar det här orden idag. Våra sista dagars heliga kvinnor är otroliga. Gud nedlade kvinnorna gudomliga egenskaper som styrka, dygd, kärlek och villighet att offra för att fostra framtida generationer av hans andebarn. En färsk studie i USA hävdar att kvinnor i alla religioner har en starkare tro på Gud och deltar i fler gudstjänster. I så gott som alla avseenden är de mer religiösa. Jag var inte förvånad över detta resultat, speciellt som jag reflekterade över den framstående roll familjen och kvinnor har i vår tro. Vår lära är tydlig. Kvinnor är döttrar till vår himmelska fader som älskar dem. Hustrur är jämställda med sina män. Äktenskapet kräver fullt samarbete där hustrur och äkta män arbetar sida vid sida för att fylla familjens behov. Vi vet att kvinnor möter många utmaningar, även de som strävar efter att leva efter evangeliet. Något som var utmärkande för våra pionjärfäders liv var systrarnas tro. Genom sin gudomliga natur äger kvinnorna större fallenhet och ansvar för hem och barn och den fostran som sker där och på andra ställen. I ljuset av detta var systrarnas tro då de var villiga att lämna sina hem för att korsa vidderna mot det okända. Inspirerande. Om man vill beskriva deras mest utmärkande drag så är det deras orubbliga tro på Herren Jesu Kristi åsterställda evangelium. Det heroiska berättelsen om vad dessa pionjärkvinnor offrade och åstadkom när de korsade vidderna utgör ett ovärderligt arv till kyrkan. Jag rörs av berättelsen om Elizabeth Jackson. Hennes man Aaron dog efter att de korsat Platte River en sista gång med Martin handkära kompani. Hon skrev, jag ska inte försöka beskriva mina känslor då jag fann att jag sålunda blivit änka med tre barn under sådana förhållanden. Jag tror att mina lidanden för evangeliets sak kommer att helgas till mitt eget bästa. Jag vädjade till Herren, han som hade lovat att vara änkans make och en fader för det faderlösa. Jag vädjade till honom och han kom till min hjälp. Elisabeth sa att hon skrev ner sin historia till förmån för dem som genomlevde liknande missöden i hopp om att deras avkomma skulle vara villiga att lida och offra allt för Guds rike. Jag tror att kvinnorna i kyrkan idag lever upp till denna utmaning och är precis så starka och trofasta. Prästadömes ledarskap i denna kyrka uttrycker på alla nivåer tacksam uppskattning för systrarnas tjänande, offer, engagemang och insatser. Mycket av det vi åstadkommer i kyrkan sker tack vare kvinnors osjälviska tjänande. Vare sig det sker i kyrkan eller i hemmet så är det en vacker syn att se prästadömet och hjälpföreningen arbeta i fullkomlig enighet. Ett sådant samarbete är som en välstämd orkester och den resulterande symfonin inspirerar oss alla. När jag nyligen fick uppdraget att besöka en konferens i Mission Valley i Kalifornien blev jag rörd då jag hörde om deras nyårsdans för ungdomarna i fyra stavar. Efter dansen uppgittes en väska utan synliga igenkänningstecken. Jag ska berätta för er delar av det som syster Monica Sedgwick, unga kvinnors president i staven, berättade. Vi vill inte snoka. Detta var någons personliga sak. Så vi öppnade den försiktigt och tog ut det som låg överst. Förhoppningsvis skulle det kunna identifiera henne. Men det gjorde den fast på ett annat sätt. Det var häftet vägledning för de unga. Detta sa något om henne. Sedan tog upp nästa sak, en liten anteckningsbok. Den skulle säkert ge oss svar, men inte den sort som vi förväntar oss. Den första sidan var en lista av favoritskriftställen. Där fanns fem sidor till med noggrant nedskrivna skriftställen och personliga anteckningar. Systrarna ville genast träffa denna ståndaktiga unga kvinna. De återvände till väskan för att identifiera dess ägarinna. De plockade upp några mintpastiller, tvål, hudkräm och en hårborste. Jag tyckte om deras kommentarer. Ja, hon har fin andedräkt, hon har rena mjuka händer och hon tar väl hand om sig. De väntade ivrigt på nästa skatt. Ut kom en fin liten hemmagjord börs tillverkad av en juicekartong. Och det fanns lite pengar i en ficka med dragkedjan. Det utropade, och hon är kreativ och förberedd. De kände sig som små barn på julafton. Och därefter drog de upp, överraskade de ännu mer, ett recept på svartsvalltårta och en notering om att de skulle baka den till en kompis födelsedag. Det nästan skrek. Hon är huslig, omtänksam och inriktad på tjänande. Sedan, ja, äntligen en slags ID-handling. Ungdomsledarna sa att det kände sig mycket välsignad som fick se en ung dams tysta exempel som levde efter evangeliet. Den här berättelsen visar hur hängivna våra unga kvinnor är mot kyrkans normer. Det är också ett exempel på omsorgsfulla, intresserade, hängivna ledare för unga kvinnor i hela världen. De är otroliga. Systrar innehar nyckelroller i kyrkan, i familjelivet och som personer som är betydelsefulla i vår himmelske faders plan. Många av dessa ansvar ger ingen ekonomisk ersättning, men de ger tillfredsställelse och är viktiga ur ett evigt perspektiv. Nyligen bad en trevlig och mycket kompetent kvinna från en tidningsledarredaktionen om en beskrivning på kvinnans roll i kyrkan. Det förklaras alla ledare i våra lokala enheter är obetalda. Hon avbröt för att säga att hennes intresse betydligt hade avtagit. Hon sa, jag tror inte kvinnor behöver ännu mer obetalt jobb. Vi påpekar att den allra viktigaste organisationen på jorden är familjen, där fadern och modern är likvärdiga makar. Ingen av dem kompenserar ekonomiskt, men välsignelsen är obeskrivliga. Vi berättar förstås för henne om Hjälpföreningens unga kvinnors och primärsorganisationer, vilka leds av kvinnliga presidenter. Vi nämnde att ända från vår tidigaste historia har både män och kvinnor hållit bön, framfört musik, hållit tal och sjungit i kören, även på sakramentsmötet, vårt allra heligaste möte. Den nyutgivna, mycket hyllade boken American Grace handlar om kvinnor med olika tro. Jag noterar att sista dagars heligas kvinnor är unika i det att de är överväldigande nöjda med sin roll i kyrkans ledarskap. Vidare är sista dagars heliga som grupp män och kvinnor mest fästa vid sin tro jämfört med de andra religionerna i studien. Våra kvinnor är inte otroliga för att de lyckats undvika livets svårigheter, snarare tvärtom. Det är otroliga på grund av sitt sätt att möta livets prövningar. Trots de utmaningar och prövningar som livet erbjuder vad gäller äktenskap eller avsaknad av äktenskap, barnens val, ohälsa, brist på möjligheter och många andra problem, förblir de påfallande starka och orubbliga och fasta i tron. Våra systrar överallt i kyrkan bistår oupphörligen de svaga, lyfter upp kraftlösa händer och stärker svaga knän. En hjälpföreningspresident som uppmärksammade detta utom ordentliga tjänande sa, även när systrar tjänar andra, tänker de, om jag bara kunde ha gjort mer. Även om de inte är fullkomliga och alla kämpar med personliga prövningar, så genomsyras deras liv av tron på en kärleksfull fader i himlen och förvissningen om frälsarens försoningsoffer. Under de senaste 3 åren har första presidentskapet runt 12 skolor sökt vägledning, inspiration och uppenbarelse när vi suttit i rådsmöten med ledare i prästadömet och biorganisationer där vi arbetat med kyrkans nya handböcker. Under denna process har jag upplevt känslor av överväldigande uppskattning för den fundamentala roll som systrar, både gifta och ogifta, historiskt sett haft nu och både i familjen och i kyrkan. Alla medlemmar i Jesu Kristi kyrka ska arbeta i hans vingård för människosjälarnas frälsning. Detta frälsningsarbete innefattar medlemmars missionsarbete, att behålla omvända, aktivera mindre aktiva medlemmar, tempeltjänst och släktsforskning, undervisa om evangeliet och ta hand om fattiga och behövande. Detta utförs i första hand genom församlingsrådet. Det avses uttryckligen i de nya handböckerna att biskopar som är medvetna om de behov som finns ska delegera mer ansvar. Medlemmar behöver vara medvetna om att biskopar har anvisats att delegera. Medlemmar behöver stödja och hjälpa honom när han följer detta råd. Detta möjliggör för biskopen att tillbringa mer tid med ungdomarna, de unga vuxna och sin egen familj. Han ska delegera andra viktiga ansvar till prästrumsledare, presidenter i biorganisationer och enskilda män och kvinnor. I kyrkan är kvinnornas roll i hemmet högt respekterad. När modern får den särskilt tidskrävande kallelse i kyrkan får fadern ofta en mindre krävande kallelse för att balansen i familjens liv ska upprätthållas. För flera år sedan deltog jag i en stavskonferens på Tonga. På söndagsmorgon var de tre främsta raderna i kapellet fyllda med män i åldrarna 26-35 år. Jag antog att de var en manskör. Men när konferensens angelägenhet togs upp ställde sig alla de här männen, alla 63, de stod upp när deras namn lästes upp och inröstades för ordination till det melkisedekiska prästadömet. Jag blev både glad och förvånad. Efter sessionen frågade president Matiaki, statspresidenten, hur detta underverk hade skett. Han berättade att under ett av stavens rådsmöten talade man om återaktivering. Hans hjälpföreningspresident i staven frågade om det passade sig att hon sa någonting. Och när hon talade bekräftade anden för presidenten att det hon föreslog var rätt. Hon förklarar att i staven fanns ett stort antal underbara unga män i 30-årsåldern som inte hade verkat som missionärer. Hon sa att många av dem visste att de hade varit till besvikelse för biskopar och prästdomsledare som hade uppmanat dem att åka mission. Och nu kände de sig som andra klassens medlemmar i kyrkan. Hon påpekade att dessa unga män hade passerat åldern för mission. Hon uttryckte sin kärlek till och omtänk om dem. Hon förklarade att alla frälsande förrättningar fortfarande var tillgängliga för dem och att man borde fokusera på prästdomsordination och templets förrättningar. Hon påpekade att även om en del av de unga männen fortfarande var ogifta hade de flesta av dem gift sig med goda kvinnor, några aktiva, några inaktiva, några var inte medlemmar. Efter ingående diskussion i stavsrådet beslutades det att män i prästadömet och kvinnorna i hjälpföreningen skulle räcka ut en hand och rädda dessa unga män och deras hustru, medan biskoparna skulle tillbringa mer tid med församlingarnas unga män och unga kvinnor. De som var delaktiga i hjälpinsatsen fokuserade i första hand på att förbereda dem för prästadömet, evigt äktenskap och templets frälsande förrättningar. Under följande två åren hade nästan alla de 63 männen som inröstat till melkisedekiska prästadömet under konferensen jag var närvarande vid tagit emot sina tempelbegåvningar och beseglats till sina hustrur. Det här är bara ett exempel på hur livsviktiga våra systrar är för frälsningsarbetet i våra församlingar och stavar och hur de underlättar uppenbarelse speciellt i kyrkans råd. Vi vet att det finns enorma krafter som riktas mot kvinnor och familjer. Färska undersökningar visar på ett samband mellan minskad respekt för äktenskapet och sjunkande antal vuxna som gifter sig. För vissa håller äktenskap och familj på att bli ett menyval snarare än den centrala organiserade principen i vårt samhälle. Kvinnor ställs inför många valmöjligheter och behöver i bön begrunda det val de gör och hur det påverkar familjen. När jag var i Nya Zeeland förra året läste jag i Aucklands lokaltidning om hur kvinnor som inte är medlemmar kämpar med de här frågorna. En mor sa att hon insåg att i hennes fall handlade valet mellan att arbeta eller stanna hemma om en ny matta eller en annan bil som de egentligen inte behövde. En annan kvinna kände däremot att den största fienden till ett lyckligt familje var inte lönarbete, det var televisionen. Hon sa att familjer är tv-rika och familjetidsfattiga. Det är mycket känsliga och personliga beslut, men det finns två principer som vi alltid borde ha i åtanke. För det första borde ingen kvinna någonsin känna att hon behöver be om ursäkt eller att hennes insats är mindre viktig för att hon huvudsakligen ägnar sig åt att fostra och ta hand om barnen. Ingenting kan vara mer betydelsefullt i vår himmelske faders plan. För det andra bör vi akta oss för att döma eller anta att systrar som väljer att arbeta utanför hemmet inte är lika karaktärsfasta. Det är inte ofta vi förstår eller till fullo uppskattar andra människors omständigheter. Äkta makar bör i bön rådgöra tillsammans med insikten om att de hålls ansvariga inför Gud för sina beslut. Ni hängivna systrar som oavsett anledning är ensamstående föräldrar. Vi känner stor uppskattning för er. Profeter har tydligt sagt att många händer står beredda att hjälpa er. Herren är inte omedveten om er, inte heller hans kyrka. Jag hoppas att sista dagars heliga kan gå i frontlinjen när det gäller att skapa en miljö på arbetsplatsen som är mer förstående och tillmötesgående mot både kvinnor och män i deras ansvar som föräldrar. Ni modiga och trofasta ensamstående systrar, vi ber er vara medvetna om att vi älskar och uppskattar er och betygar för er att ingen evig välsignelse kommer att undanhållas er. Den beundransvärda pionjärkvinnan Emily Woodmansee skrev texten till salmen som systrar i Sion. Hon försäkrar helt riktigt att den uppgift vi fått är att tjäna likt änglar. Detta har beskrivits som inget mindre än att utföra faderns direkta och brådskande befallning, och detta är den gåva som systrar gör anspråk på. Kära systrar, vi älskar er och beundrar er. Vi uppskattar ert tjänande i Herrens rike. Ni är otroliga. Jag vill speciellt uttrycka uppskattning för kvinnorna i mitt liv. Jag bär vittne om att försoningen är verklig, om frälsarens gudomlighet, om återställelsen av hans kyrka. I Jesu Kristi namn. Amen.